Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nu är det söndag igen och ett nytt avsnitt av podden Viss och Svärm on the run. Jag som pratar heter Josefin Svärm.
Och här sitter Sara Viss.
Jag säger inte så här, och vem sitter på andra sidan?
Nej, du ska kolla om jag var med.
Jag tycker det kommer du vara med, ja, precis. Är det bra med dig, Sara?
Det är bra. Jag tycker att vecka 35 har rullat på bättre i graviditeten. Det går lite varannan vecka. Så nu tycker jag att det var en bättre vecka. Och det slog mig idag, innan, för jag yogade lite nu innan vi började podda. Jag brukar köra så här 10 minuter bara. Och då slog det mig, men gud, jag har inte haft värk i höften. För värk är ju så konstigt. Man märker ju när det kommer och när det är. Men det är som att man nästan inte ens märker när den försvinner.
Ja, men gud, så, vad skönt att höra.
Ja, så jag vet inte riktigt när den försvann. Men när jag började tänka, jag har inte haft den, inte ens på kvällar. Så den, peppar peppar, så är den borta just nu också. Så det har nog varit bra med lite vila, lite mer vila. Och även känner jag att rösten också är bättre. Jag vet att jag låter fortfarande hes, men den här hesheten kan jag liksom leva med. Nu är det inte så här ansträngande på samma sätt som jag pratade om, att det tar så mycket energi.
Nej, jag tänkte på det. Jag hör på dig att det låter bättre.
Ja, det är mer av, jag tänkte så här, ni vet som när man pratar om man är på någon konsert eller på någon sån här, alltså på en väldigt hög ljudvolym, hur man alltid tar lite sats när man ska säga någonting till sin kompis för att höra, så liksom nästan tajma in det. Så här. Så har jag ju annars typ när jag ska prata, att jag måste liksom jag tänker liksom så här, nu ska jag säga en mening. Och det börjar också vara mycket bättre, så att lite vila och tystnad har varit bra för mig. Jag kanske ska bli en sån yogi som går in i tystnad.
Ja, nu fram till du ska föda barn kanske.
Ja, precis.
Jag bara, i alla fall.
Ja. Ja, på tal om det också. Nu babblar jag på här. Men jag var ju till barnmorskan här nu i veckan. Och nu var ju också rekommendationerna att isolera sig och hela familjen sista 4 veckorna. Så då blir det nästan som att gå in i tystnad. Att bara så här.
Men för Lasse, han jobbar också. Han jobbar hemifrån nu, eller?
Ja, han jobbar hemifrån, så det är egentligen är det ju då i så fall att Rasmus i så fall ska vara hemma. Men då går ju det in i semestern, så jag har väl lite så här, då ska inte han vara på förskolan på typ över 10 veckor. Och han har
länge.
Så himla roligt där. Så vi ska fundera lite och ställa mot varandra, för jag menar, det som kan hända är ju att någon blir sjuk och att Lasse inte kan vara med på förlossningen. Det är ju det jag måste väga mot allting och så. Så vi ska ta en liten fundera. Det var rekommendationer, men vi kanske tar lite kortare än 4 veckor. För att peppar peppar, de har varit jättefriska på förskolan och så också, för att de är ute hela tiden. Och jag tänker att ingen kommer dit det minsta snorig. Så det har väl varit bättre där också.
Hoppas det håller i sig.
Så. Men för annars går jag in i en tystnad. Bara försvinner. Det är då man är glad att man har hemmagym.
Ja, så himla bra. Jag är fortfarande lika avsjuk på ert hemmagym, kan jag säga. Ser så härligt ut.
Hur mår du? Hur har din vecka varit?
Alltså, jag har ju gått från att ha haft så här mycket energi, bra träningsveckor, till att känna mig hängig. Alltså. Jag har varit riktigt trött och hängig den här veckan. Och jag vet inte vad det beror på riktigt. Det har liksom inte varit så att jag blivit sjuk heller. Utan jag har trott att jag ska bli sjuk. Men jag blir inte sjuk. Så det är någonting annat. Så jag har varit väldigt lugn med träningen. Jag har sprungit ett fåtal pass. Ganska korta pass bara. Ett pass fick jag faktiskt avbryta. För jag kände att det här går inte. Jag får gå istället idag. Och i morse så tog jag en tidig morgonpromenad. Den gjorde väldigt gott, kan jag säga. Jag behövde den för att få lite energi till podden här nu på morgonen. Så alltså, tung i kroppen, tung vecka har det varit faktiskt för mig.
Men det är inte så här pollen eller?
Jo, jag började nästan fundera på om jag kanske har... Jag har ju aldrig haft det förut, så jag vet inte hur det känns. Men jag har ju en trötthet som bara lägger sig över mig. Sen visst, jag har min hypotyreos ju, som kan påverka vissa veckor lite mer. Det kan jag absolut för att den spökar lite med mig just nu. Men det kan lika gärna vara att det är pollenallergi. Någon liten släng av det kanske. Jag vet inte. Så det är lite segt faktiskt. Där. Men hade du tränat förresten någonting annat än yogan i veckan? Du simmade väl?
Ja, yes.
Kom jag på nu.
Jag bara fick så här, Filip, jag har inte varit i simhallen, och det har ju också lite med det här coronan, när jag tänkte så här.
Ja, alltså, jag förstår.
Nu har jag alltid sett, jag har alltid tyckt i mitt huvud att en simhall alltså känns tryggt, för att det är så här, folk tvålar och tvättar in hela, alltså man är ju ren. Man är frisk förhoppningsvis om man är där. Och sen så är det ju det mest naturliga stället att hålla avstånd. Alltså man går ju inte. Det gör man ju även, alltså även om det inte är corona, som det står någon och duschar. Jag tar ju aldrig duschen ändå som är bredvid, om det finns flera lediga. Alltså man står ju alltid lite så här, om att man är väldigt naken, så känns det som att man håller ju 2 meter minst. Men så då tänkte jag, då såg jag att de hade såhär motionssim också så här på dagen, mellan såhär 10 och 11 eller något sånt. Så då var jag dit i en mindre simhall också, här på Lidingö. Och vi var 3 stycken i hela bassängen.
Så
det kändes väldigt lugnt och skönt. Men då så tänkte jag så här, men nu ska jag prova simma. Och jag var lite tveksam om det skulle gå, för att jag vet att det är jättebra aktivitet som gravid. Men jag kommer ihåg med Rasmus så försökte jag det i slutet, men då hade jag nog mer bäckensmärta, alltså den här gravidrelaterade bäckensmärtan. Och då tyckte jag att det var så här, när jag sparkade och tog, alltså antingen både när jag sparkade vanligt, men även bröstsim sparkade, att det liksom ville knäppa till och låsa sig i bäckenet. Så det gick inte, jag var inte så många gånger ändå, för att det blev liksom ändå, ja, det var inte så skönt. Men nu var det jättebra. Nu har jag bara testat en gång. Men nu kändes det, jag fick så här samma känsla som när man är ute på en lugn jogg. Alltså vet att man får konstant hålla på någonting, pulsen är lite hög men inte superhög, utan det var så här jätteskön.
Det var härligt.
Ja, men sen så blir det ju för mig så här, du vet, så här bröstsim med huvudet upp.
Du körde inget så här frisim liksom med badmössa på och
Nej, eller jag gjorde faktiskt så här, jag hade faktiskt ett upplägg. Det blir ju alltid så när jag ska göra någonting att jag måste ändå någonstans ha något form av upplägg.
Strukturella Sara. Ja, det är bra.
Så det jag gjorde var att jag simmade bara 600 meter, så det var inte så att jag simmade jättelångt. Men då simmade jag 200 meter bröstsim, 100 meter frisim.
Ja, du gjorde
200
det.
Meter bröstsim, 100 meter frisim. Ja, så jag körde 200 och sen 100, 200 och 100. Så 200, den där bröstsim blev lite som vila där jag bara liksom så här kunde glida igenom. Och sen försökte jag att jag tänkte på dig och att du har haft någon så här flyt. Men det fanns inte de där långa, och jag vet inte hur det hade gått med magen heller med sån. Men jag tog i alla fall på det där frisim, tog jag en, alltså jag kan ju inte simning, så jag har ju säkert använt de här fel. Men jag tror att man egentligen ska ha en sån här liten mellan knäna. Du vet, en som ser ut som en liten
bönan, du ska ju ha den enda upp, så långt upp du kan komma. Alltså, ska du ha mellan benen?
Men då hade jag den. Ja, men då hade jag den på ett ställe. För jag trodde att man skulle ha den typ mellan knäna, som man inte kunde sparka, så man skulle bara hålla i
flytet. Så långt upp som möjligt.
Ja, men bra, då gjorde jag rätt. För då, den hade jag, och så att jag ändå kunde sparka. Och det hjälpte ju ändå, för då fick jag lite bättre flytläge. Och då var det så här ganska skönt. Men jag kände att, i och med att jag ändå inte har så jättebra teknik, så vart 100 meter räckte bra i taget, för då fick jag upp pulsen.
Jag tycker din mage måste ha väckt ner så mycket, så du behövde nog ha sån där dolme för att liksom flyta upp lite bättre.
Men så det var riktigt skönt med att ha den. Så den hade jag då när jag gjorde frisim där, och sen så tog jag min bröstsim. Och sen efter det så avslutade jag faktiskt med en tabata på djupa delen med att trampa vatten. Och det var tufft.
Gud vad jobbigt.
Ja, så det vet, när man är med som upp, det är mycket lättare att simma, men just när man är upprätt och att man inte fick, jag fick liksom inte göra så här, när jag försökte att inte använda armarna så mycket som i bröstsimtag, utan mera nästan som att springa.
Ja.
Att verkligen trampa och liksom så här springa så här, och det gjorde jag då som en tabata, och då hade jag rätt hög puls. Och sen blev det bastu. Och det var ett bra pass.
Ja, vad härligt pass det låter som.
Men det var perfekt, så det ska jag nog göra om någon gång här.
Ja.
Och sen så har jag kört lite överkropp. Bänkpress igen och lite, men ganska mycket rygg.
Mm.
Och det känns också bra.
Gud vad skönt. Du har liksom gått från en vecka som var tuff till en vecka som var väldigt bra. Med härligt träningsflow och liksom...
Ja, precis. Volymen har inte varit så mycket. Inte så mycket volym i passen eller något sådär, men ändå så här... Att känslan är bra i passen. Och det är roligt att ta i. Och lite sådär.
Och du låter ganska energifull.
Ja, men jag känner mig nog mer energifull. Sen, och jag börjar märka att jag börjar längta till verkligen så här, till att bebisen ska vara på utsidan. Alltså dels för att det verkligen så här, ska bli så gosigt att få träffa det. Alltså man börjar, nu börjar jag vara mer mentalt så här, liksom längta på ett annat sätt, liksom inte bara vara gravid, utan nu börjar känna så här att gud, vem är du? Jag vill lära känna dig, kom ut och så. Men också att jag känner mig så här pepp på träningen som kommer efteråt. Jag har redan liksom börjat skissa på liksom, du vet, så här, och vad jag ska ha för olika så här, fokusperioder och hur det ska vara och du vet sådär. Och med bara så här, positiva känslor, att jag tycker bara att det är så här, och verkligen landat i det där att jag ska inte tillbaka till någon kropp, utan det är verkligen så här, jag ska framåt och jag är nyfiken på vart min kropp tar mig den här gången och träningen.
Men gud vad kul. Men alltså, vad har du redan nu så här, något, du har ju haft förut, vet jag, konkret mål med framtiden. Hur ser det ut?
Ja, alltså det jag har ju pratat jättelänge här i podden om att det är första året som jag är veteranklass, alltså när jag är 35, så ska det vara hemma, alltså det ska vara veteran-VM på hemmaplan i Göteborg 2022. Och nu i veckan så släpptes det ju att i och med corona och de har ställt in, det skulle ha varit i Toronto nu i sommar, skulle det ha varit VM. Och det har ju ställts in. Och då nästa år så skulle det vara EM, för jag tror att det brukar vara varannat år EM och varannat VM. Tror jag att det brukar vara även i veteranklass. Så nästa år skulle det vara EM i Tammerfors, alltså i Finland. Men då har de nu snäppat upp oss och gör om EM till VM. Så att inte bara det här VM:et ska försvinna. Så nästa år är det VM i Tammerfors, vilket hade varit superroligt att vara med på. Men jag är ju 34, plus att då har det gått ett år. Så det hade ändå varit så här, kanske svårt att prestera som bäst i alla fall. Så, men jag tänker, jag hoppas att kunna åka dit och titta när det ändå är mitt hemma. Alltså jag känner mig ändå hemma. Det känns lite hemmaplan för mig. Och då är det ju roligt event att åka och kolla på, tänker jag. Så det kommer vara då 2021. Men det gör ju att i och med att det är varannat år så kommer det inte bli 22 i Göteborg, utan det blir 23.
Det blir 23.
Så det är ju när jag är 36. Så jag kommer inte få vara yngst i klassen, vilket var en fördel.
Men du har
ett år till på dig att träna. Exakt. Och däremellan 2022 då, det året som jag blir 35, då är det inomhus VM i Edmonton, alltså i Kanada. Och jag är lite sugen på att ändå ha det som mål.
Alltså gud vad häftigt det skulle vara, eller?
Ja. Så då, och då är det 60 meter, vilket jag nästan tycker att det är ännu roligare.
Jag kan tänka mig att följa med dit.
Ja, vi åker till Edmonton. Våren 2022.
Våren 2022, planera in det nu.
Du får komma med som barnflicka.
Ja. Ja, precis. Ja, men spännande. Nej, men som Sara,
så de här långsiktiga målen, det här är ju jättelångt bort, men det blev ändå lite så här, ja okej, vänta, för det var ju där jag skulle vara som förhoppningsvis helt liksom i bra form. Men mitt sikte är fortfarande så här, 2 år fram efter graviditeten så hoppas jag att det var liksom där jag verkligen kan prestera maximalt. Ja. Och sen ser jag det som bonus om jag tävlar nästa sommar, alltså när bebisen är 1 år. Det får vara en bonus, men det är ingenting jag räknar med. Man blir ju lite så här, men det kan gå, för att jag vet, förra veckan pratade vi ju ganska mycket om att jämföra sig med andra och sånt på Instagram. Och det gör man ju lätt, men jag kommer på mig själv också att jag jämför mig med mig själv och att jag tänker så här, att så här var det med Rasmus, så här kommer det vara, och jag vet att så behöver det inte vara heller.
Nej, det pratade jag också med Moa Hjelmer om, för henne var det väldigt olika, var det inte så med hennes graviditeter?
Ja, det var det. Så att jag tänker, jag försöker liksom ta det liksom, att få se hur det blir nu och inte så mycket tänka på hur det var förra gången eller någonting. För den här graviditeten har inte varit likadan heller. Så att jag tänker att jag tar, får ta vecka för vecka och, som, och inte bestämma. För det kan ju vara att jag känner mig jättebra nästa sommar. Och då kommer jag ju tävla ifall att det känns så. Men jag vill ändå inte ha liksom så här mål att tävla eller liksom sätta upp det som en. Utan det får ändå vara en bonus i så fall.
Och, ja, jag blir jätteglad att höra dig prata om framtida mål. Alltså gud vad härligt låter. Det här, man blir sugen på att tävla själv och liksom känna på det här pirret och allt vad det innebär att stå på startlinjen och vad sugen jag blir nu.
Ja. Jag menar, eller hur? Jag med.
Och på tal om lopp tänker jag på. Vi har ju faktiskt en väldigt kul grej att vi kommer samarbeta lite med Tjejmilen under våren här och sommaren. Och jag har sprungit några lopp, Tjejmilenlopp genom åren. Både 10 km och 21 km som de har haft. Och jag gillar deras arrangemang väldigt mycket. Jag har ett sådär ganska starkt minne faktiskt från Tjejmilen 21K. Jag tror det första året som det gick. Då så glömde jag min löparklocka hemma. Eller där jag bodde i Stockholm då. För det är i Stockholm. Och jag hade alltid sprungit min löparklocka innan. Alltså varje tävling så. Det här var ju några år sedan. Och sen fick jag lite panik över det. Satt på tunnelbanan och bara, nej, min klocka är inte med. Vad ska jag göra? Hur ska jag veta vilken fart som går ut i? Jag var nervös för det. Men när starten gick sen så hängde jag på en farthållare som hade... Jag tror måltiden var 1.40 hade hon och hon höll i. Och jag visste så här att jag hade nog mer att ge. Men jag valde ändå att gå ut i det tempot från början. Och sprang liksom och njöt med henne och med de som sprang runt den här farthållaren. Men efter ett varv, för att två varvs bana, efter ett varv, ungefär en mil, då känner jag att shit, jag har ju massa krafter kvar här nu. Jag springer bara och njuter. Det var också jättefantastiskt såklart. Det var jätteskönt. Och så fick jag syn på Sanna Hed som är lite, alltså min förebild i, inom löpningen. Sanna Hed är ju en löpcoach i Stockholm, ganska erkänt och duktig så. Jag visste att hon var, hon är det, och jag visste att hon var bra form. Vi är väldigt jämna i löpningen, men jag visste att hon var lite bättre form än vad jag var i. Men jag såg henne och jag valde att ta rygg på henne. Så jag gick ifrån den här farthållaren då och den gruppen. Och när det var 4 som heter kvar så sprang jag faktiskt förbi Sanna och drog ifrån. Och kände mig så jäkla stark. Och jag kom in, kommer ihåg, jag persade då. Jag har slått det efteråt. Men 1.36 kom jag in på, kan jag minnas. Och var jättenöjd över det. Jag och Sanna, vi kramades i mål. Alltså verkligen så high five. Det är ju så inom löpningen. Man liksom pushar i varandra. Vilket jag tycker är väldigt härligt. Så att jag vill tacka Tjejmilen för den här upplevelsen. Och farthållarna som gjorde ett fantastiskt jobb. Och Sanna Hed som gav mig den här energin extra. Att liksom bita ihop och köra in i mål.
Vilken tur att du fick syn på henne där också.
Ja, det var sån tur. Jag bara, för det gjorde ju att jag ökade på steget. Jag kände shit. Ja. Alltså jag måste hänga på Sanna. Jag fick sån energi av det. Så att jag har väldigt så här fina minnen av det här loppet. Och när vi ändå är inne på här liksom att prata om starka kvinnor som Sanna då och förebilder, så vill ju vi lyfta en kvinna som vi imponeras väldigt mycket av. Också löpare såklart, Evi Palm.
Ja, alltså hon är så cool.
Alltså hon är så cool. Hon var ju med och sprang det första Tjejmilenloppet 1984.
Ja, jag var inte ens född då.
Nej, jag föddes året efter. Och hon har ju blivit intervjuad av Tjejmilen precis nu, förra veckan tror jag att det var. Bland annat så sa hon så här då. Vi tjejer hade knappt syns innan. Men nu stod folk efter hela banan och höjade på oss. Och vi fick en följebil med högtalare. När jag kom in i mål som första kvinna fick jag en stor krans kastad om halsen. Det var så himla stort och så himla fantastiskt. Berättar då Evi i den här intervjun. Och jag känner så här. När jag läser det här så inser man ju att liksom tjejmilen och tjejlopp som liksom fenomen har haft en stor inverkan på alltså jämställdheten, tänker jag, inom löpningen i Sverige. Och kanske bara här liksom, det här kanske var startskottet för just det, tänker jag. Och det gör ju att jag gillar konceptet med tjejmilen och tjejlopp väldigt mycket. Vad känner du, Sara, för det här?
Ja, alltså jag tycker det är jättebra att liksom så här tjej evenemang, tjejidrott och så här just får komma fram lite mera. Och att idag kan man tänka så här, nej men vadå är det, det då borde det finnas sånt för bara killar också, men det är liksom det funkar inte så när man tittar på historien som Evi berättar här. Det är inte det som är grejen, utan och jag förstår att folk många vill springa tjejmilen och att tröskeln blir lägre för många tjejer att vara med på ett tjejlopp. Jag har inte sprungit just det här i Stockholm. Jag har varit och heja flera gånger, både på tian och på halvmaran där. Jag har haft kunder som har sprungit. Jag vet inte riktigt varför det har blivit att jag inte har sprungit. Det är väl att jag kanske har satsat på annat under samma period.
Precis.
Men jag har ju sprungit i tjejmilen i New York. Så det är ju ett liknande evenemang. Mm. Och just det, jag tänker att det är samma känsla och samma atmosfär i loppet, om man säger så. Mm. Och jag kommer ihåg att för då när jag sprang det, då hade jag ju det året sprungit ganska många andra lopp också. Och även om det är så här jätteduktiga tjejer som är med, såklart, det är ju alltid några så här elit som står längst fram och sådär, så känns det som att man alltid är lite mer så här, men ger utrymme till folk, och det är liksom inte, även om man vill prestera och göra pers så här, så är det ändå inte så vassa armbågar som jag tycker att det kan bli när det blir gammal. Alltså när det blir blandat så tycker jag att det kan vara så här, jag fattar att eliten ska stå längst fram och att där kommer det vara lite trångt. Men jag upplever att det finns, att det är många som så här, killar som är liksom det här mellanskiktet som kanske inte är där uppe, men de har samma attityd när de springer, att det blir så himla så här panikartat och att man måste snabbt fram och säga, men fast de är, alltså det är inte så viktigt liksom. Förstår du vad jag menar?
Jag fattar vad du menar. Det, alltså,
och det kan ju uppleva att bli lite lugnare bland tjejer, att även fast det till och med är jätteduktiga tjejer så går det smidigare iväg än att man kommer ner i det här siktet liksom, att toppen och hela mellanlagret fortfarande har vassa armbågar.
Nej, men jag tror att många tjejer känner att tjejlopp är väldigt skönt att springa, för att jag tror många tjejer inte vill behöva jämföra sig med män när de springer, för att alltså, jag tror att det är en väldigt skön känsla att bara få springa med kvinnor. Det blir en annan känsla, och jag tycker mer det är skönt så här, för jag vet att det är väldigt många så här, typ, alltså män som följer mig och som vill jämföra sina tider med mina tider och så, och kanske vet, ja, om de ser mig under ett lopp så vet de att det där är så fin, ja, okej, hon har, vad hon är långsam, eller vad hon, du vet, jag är lika snabb. Alltså man slipper ens tänka att någon man tänker så här om mig. Det låter jättefånigt, men det är lite skönt tycker jag att liksom, där är kvinnor som kör. Det blir lite mindre prestigelöst, jag upplever det faktiskt så. Och jag insåg ju det med när jag glömde klockan och sprang utan klocka. Det här är ju loppet som för mig fick mig att inse att jag behöver inte springa lopp med en löpklocka. Utan att det faktiskt är så mycket skönare att inte göra det. Det var då jag kom på det. Det var tjejmilen 21K första året där jag gick av stapeln. Som jag fick den insikten.
När jag sprang tjejmilen, det var liksom, jag hade ingen pulsklocka. Alltså inte en sån som jag har liksom idag som mäter så. Men jag kom på det här ganska många år sedan. Så då sprang jag, tror jag, med var det iPod eller telefonen. Alltså den sa jag i alla fall mina mellantider bara på per kilometer. Så att jag visste liksom vad jag skulle ligga på, men jag kunde inte stämma av, tror jag, till det hela tiden. Jag kommer inte ihåg hur det var, men det var någonting som förvirrade mig med att banan sen var utmarkerad i miles. Och då när skyltarna kom, så då kunde inte jag stämma av riktigt och kolla vad jag hade för kilometerhastighet. Alltså det var någonting med klockan. Jag kommer ihåg att jag blev så här väldigt förvirrad och att det blev att jag måste tänka om under loppets gång. För det hade man inte räknat med, för den hette ju 10K, så då tänker man att de ska prata om K, alltså kilometer.
Ja,
men sen längs banan så var det inte den skyltningen ändå.
Nej, just det. Nej, och det kan ju där bli ett störningsmoment. Att klockan blir mer störning då än att det blir hjälp i det fallet. Ja, verkligen. Nej, men alltså, vi kommer ju prata lite om tjejmarin här nu framöver i lite avsnitt och sådär. Vilket känns väldigt kul. Ett härligt arrangemang tycker jag på alla sätt och vis.
Och de som inte har så mycket koll på Evi Palm, så tycker jag att ni ska kolla upp henne. För hon är väldigt, alltså hon är mest känd för att hon har börjat sin karriär väldigt sent.
Ja, precis.
Så att hon var ju liksom mellan 30, alltså över 35 när hon började springa några gånger i veckan. Och sen tror jag att hon var typ 39-40 när hon sprang sitt första Stockholm maraton. Och då så placerade hon sig som 10:e kvinna. Första gången hon sprang det. På 3:07 kan man tillägga. Och det var då hon började träna för att komma under 3 timmar. Och sen bara inte långt efter gjorde hon 2:48. Och sen har hon ju liksom varit med i landslaget i många år. Hon har varit på ett OS för Sverige. Och hon var som bäst. Hon gjorde som bästa resultat typ mellan åldern 47 och 49. Så att hon har gjort en väldigt annorlunda och cool resa. Så att vill man ha någon inspiratör, så ska man kolla upp Evi Palm och läsa på lite, för hon är väldigt cool. Är hon.
Det här är ju, alltså man inspireras av henne så otroligt mycket. Alltså hennes bästa ålder 47-49. Tänk om man kan vara där när man den åldern som bäst.
Ja, och jag minns att när vi pratade med henne, då minns jag att hennes lite teori också om att varför hon kunde vara så bra i den åldern var liksom att hon tänkte ju att liksom senor och leder och sånt har en viss begränsad tid att träna på en sån nivå, alltså som elitidrott är, att man håller inte så länge. Men att hon menade ju att hon ändå började sent, så kunde hon ändå få ut samma liksom resultat, för att hon hade ändå inte slitit ut sig, för hon har fortfarande ungefär samma antal år. Och det tyckte jag var ganska så här inspirerande och roligt att tänka på. För jag tänker också att jag tränade ju friidrott när jag var yngre, slutade vid 19. Sen har jag gjort annat, men jag har liksom inte slitit ut mig med bara löpning. Så därför hoppas jag att min utvecklingskurva nu också fortfarande kan gå uppåt, fast jag är äldre, för att jag inte har hållit på med det så jättemånga år.
Nej, hon är inspirerande. Det tar vi med oss. Och hoppas att vi som lyssnar också tycker det. För det, hon är cool alltså.
Ja, verkligen. Vi fick ju en del feedback från förra avsnittet. Jättefina meddelanden och som berör en del djupt in i hjärtat. Jag vet inte med dig Josefin, men jag tror att du också känner att man blir mer berörd när det är någon som tar till sig om ens känslor och tankar. Vi pratar mycket om det här med jämföra sig, om att våga träna och äta efter det som känns bra för sig själv och inte jämföra sig med hur andra gör. Och när någon då skriver liksom så här att de känner sig träffade och att de tar till sig och blir peppade på att gå sin egen väg, då blir jag så mycket mer berörd än det är såklart att det är jätteroligt att tipsa om så här, tuffa intervaller eller hur man tränar mjölksyretröskel eller så här, också. Men det berör på, tycker jag, mer när någon skriver. Jag tänker att det är mer att de har satt sig ner och skrivit också och tackat, är en större grej när det handlar kanske lite mer om de här mentala aspekterna och liksom hälsa och mental hälsa och lite det där med hur man tänker till sig själv.
Ja, alltså jag blir väldigt berörd och väldigt så glad över att få såna här fina meddelanden. Vi har fått några stycken var här och även till podden genom veckorna. Framförallt efter förra avsnittet som du säger, så fick vi ju en del som handlade om ortorexi och hur de här tjejerna känner att vi pratar om träning, hälsa, kost på ett avslappnat sätt. Och där man inte ska jämföra sig med andra. Man ska känna in själv, sin kropp och så här. Att det gör att de känner liksom att fasiken, ni har ju rätt. Liksom. Jag kan chilla lite. Jag behöver inte stressa upp mig för ett missat pass. Det går att hitta en väg till hälsa på ett liksom hälsosamt sätt och inte på det här maniska sättet och det här ju mer ju bättre och så vidare. Så jag är väldigt glad över att få läsa det här. Jag är glad över att vi kan någonstans påverka till ett hälsosamt tänk helt enkelt. Så känner jag.
Ja, och det är så här, framförallt jag tänker just de som har ortorexi eller alltså någon form av liksom ändå att det, att man känner att man måste ha väldigt mycket kontroll ändå över träning och kost och sånt. Att man vet ju att för en sån person så kan det vara mycket som är triggers. Så att hur man väljer, nu kan inte, man kan ju inte så här sitta och fundera på hur man ska prata för att inte trigga någon, för det vet man aldrig hur kommer att trigga. Men då känns det så skönt när tjejer som säger att de själva har de här problemen, att de har ortorexi eller till och med går att få hjälp, och att när de har då lyssnat på vår podd så känner de att vi pratar om kost och träning på ett sätt som sprider äkta träningsglädje och matglädje på riktigt. Och liksom inte liksom pekpinnar hit och dit. Och liksom, och för mig är det jätteviktigt att... Jag upplever ofta att, liksom att just, man kan lära sig så mycket om träning genom att läsa böcker. Det finns jättemycket bra faktapoddar. Man kan gå utbildningar och sånt. Och då, det, men det är ju liksom den här träningslära. Och så tycker jag att det finns jättemycket bra löppoddar som jag lär mig jättemycket av. Och liksom så... men jag har själv tyckt att det har varit viktigt att fylla kanske ett utrymme i poddvärlden eller i Instagram eller sådär också, där det får vara liksom inte det kanske den nördigaste tekniken, utan det handlar om att för jag upplever själv att jag har lärt mig så mycket av träning genom att prata med andra, diskutera med andra, få veta hur andra tänker och känner. För jag tycker träning och resultat, det är så mycket mer än vilket program man kör, utan det är ju mycket med den här inställningen till sig själv, till sin träning, hur man mår. Och jag tror att den biten är liksom större än vad många tänker, och den är svår att plugga sig till, utan man behöver kanske liksom så här, så som vi nu kan dela med oss om vad vi lärt oss genom åren, men samtidigt lär ju vi oss också när folk skriver till oss och berättar så här, jag upplevde att det var så här, då vet man så här, det finns de personerna som upplever det så, och det spelar också jättestor roll.
Ja, och det här är liksom så här, att ha en träningspodd som vi har, eller löparpodd eller vad vi ska kalla den för, den är lite bred liksom. Alltså det finns en risk med att vi skulle istället bidra till någon hets, tänker jag. Och även på Instagram-kontorna som vi har, jag känner att det är en risk att jag faktiskt bidrar till hetsen, och det vill man ju inte göra. Och det känns ju bra då att det här forumet, våran podd, kan... Det visar sig inte göra det, utan det visar sig faktiskt ge ett bra budskap. Och där, och det är där man blir väldigt, väldigt glad av att höra.
Ja, och så tycker jag, för det är som vi sagt, det är svårt att liksom förmedla något på Instagram, för att folk scrollar så snabbt och man följer inte på ett samma sätt. Och det känner jag liksom att ni som lyssnar på podden, jag känner ju direkt att ni är lite mer mina kompisar på ett annat sätt. För jag vet att det är folk som lite mer vet hur jag tänker eller känner, och jag märker det också när jag träffar någon som har lyssnat på podden, att den kan uttrycka sig på ett annat sätt än någon som har bara följt på Instagram. För där är det alltid liksom det så här, ja, du tränar ju på som vanligt och du gör det, och du, alltså så här, att du är höggravid och kör fortfarande liksom, köttar på. Jag bara, men då vet jag att den har inte lyssnat på podden.
Men jag vet precis vad du menar. Det är ju de här som kommer och pratar om hur man tränar och att man borde göra annorlunda. De känner ju inte dig.
Nej, men därför känns det som att poddlyssnarna är liksom lite mer närmare vänner.
Ja.
På ett sätt.
Ja, verkligen. Jag håller med.
Men jag tänkte på det också, för förut var jag ändå mer... Jag började tänka på det där med att det är ju lite ibland läskigt kanske, eller så här, att vi pratar om att visa sig svag eller dela med sig om sina gamla hjärnspöken eller hur man fungerar som person liksom, med sidor som man kanske inte är... som man själv tänker att man inte är det mest inspirerande, utan mer som kanske har varit en svaghet eller så. Och det tänkte jag liksom på att jag kan ibland känna att jag drar mig lite för att prata om gamla ätstörningar eller att jag inte var liksom vän med mig själv eller någonting. Jag tror att det kommer ut i och med att jag trycker mycket på hur viktigt det är att äta bra och att vara vän med sig själv. Men jag tror också att säga, för att det har ju gått så många år sedan, det började vara nästan 10 år sedan ungefär, som jag kanske mådde det liksom som sämst. Och då har jag fått sån distans till det, så att i dagsläget har distansen blivit så stor och jag mår så bra, så att jag kan tänka liksom så här, nej men det är ju ingen som mår så längre. Alltså förstår du att jag tar det som att det där var liksom då, och att om jag pratar om det nu så är det kanske ingen som tänker så, att det kanske bara var jag som var så då, och det där är ingenting som någon känner igen sig. så kan jag liksom ibland liksom fastna lite i att så här, ah, jag orkar inte prata om det, för att det också känns så orelevant för mig i dagsläget. Men då är det så skönt när man öppnar upp lite och man kanske berättar någonting om hur man har jämfört sig med mat med andra och så. Mm. Och sen får man de här meddelandena, för det tar ju också tillbaks mig till verkligheten, att det här är ju vardag för jättemånga, att fortfarande liksom
verkligen
liksom inte kanske har kommit ur det. Och det är viktigt för mig att bli påmind och höra om också, att så det här är liksom där jag är idag. Det trodde jag ju kanske förut aldrig att man ens kunde vara, speciellt inte om man hade haft problem tidigare. Nej, men jag skrev nog mera för när jag går tillbaka så här, till många typ så här, när jag var ny PT och säger så här, för 7-8 år sedan, när jag hittade så här gamla inlägg eller någonting, där skrev jag nog mer om lite så här självbild och självförtroende och alltså så här självkänsla, och att det, jag brann för det mera då. Du vet, som precis som när man har typ precis har hittat löpningen, så kan man ju verkligen så här brinna för det. Eller jag vet att det är jättevanligt bland crossfitare också, tycker jag, att när man har hittat crossfiten så är man så här all in, ja, men, och man vill bara prata om crossfit. Och så kanske jag var där, för att då hade jag, när jag var ny Peter, då ville jag hjälpa alla som mådde dåligt, och jag ville hjälpa alla, så då skrev jag nog mer om det. För nu när jag hittar sådana inlägg, jag bara, gud, det här, jag skriver inte alls lika mycket om sånt längre.
Nej, för att det är liksom närmare tiden på något vis, din historia och det som hade hänt.
Och sen hade det kommit också andra kanske delar. Sen hade det kommit så här, jaha, men att bli mamma del, och det har varit att, alltså, vilket är naturligt, att det följer ju åt, tänker jag. Det man brinner för följer ju åt lite vad man själv är. Men
absolut,
jag blev i alla fall väldigt påmind och peppad om att faktiskt våga vara öppen och våga liksom prata om saker som har varit också, om det kan hjälpa en enda person att tänka mer positivt och peppa sig själv till att ta hand om sig och äta och träna enligt dens mål, och inte hur någon annan gör eller vad den tror att någon ska tycka eller tänka.
Ja, alltså jag är helt övertygad om att din historia och det du har delat med dig av där, och det ser vi får ju meddelande om det här liksom också, att folk som, eller tjejer som har ortorexi, som är i det just nu, får någon slags liksom framtidstro och pepp när de hör dig prata om det. Och det är ju jätteviktigt. Alltså så här grejer ska man ju ventilera. Alltså det här måste ju upp. Det måste ju upp liksom. Det är viktigt att prata om. Framförallt att det kommer från en tjej som du, kanske som många ser upp till. Och du har ju ett forum som är ganska stort med Instagram. Du har podden. Du har PT-kunder och allt det här. Alltså du har ju sån möjlighet faktiskt att, alltså, direkt egentligen hjälpa andra. Så det är väldigt fint att man kommer dit, att man faktiskt inser att oj, det här kan jag, här kan jag bidra med någonting, och att man gör det. Så jag tycker det är väldigt, väldigt fint och modigt av dig att du har gjort det. Verkligen.
Ja, men jag har liksom inte tänkt på det så mycket, men det slog mig faktiskt nu när det var flera som skrev, så blev jag så här, så tack ni som skrev och liksom så här, för att det peppar mig. Att också liksom så här, och man vill ju bara att alla ska få må bra och känna just den här som vi, för jag tror att du och jag både känner träningsglädje och matglädje på riktigt, och då är det härligt att det också kan lysa igenom att det är så där.
Ja, och vi tänker ju så, alltså jag tänker så att jag vill ju vara hälsosam för framtiden. Alltså jag vill leva ett liv som ska vara hållbart, det ska vara kul, jag ska ha energi, jag ska orka träna. Alltså jag vill ha ett roligt och energifullt liv, och då måste man liksom våga släppa på saker och inte vara så strikt i allting, tror jag. Och det är ju det här vi pratade om förut, man matas ju liksom av hur andra lever sina liv i sociala medier, via media också. Hur andra tränar, hur andra äter, man jämför. Men man måste gå till sig själv och känna in och göra det som man faktiskt på riktigt mår bra av. Och ibland kanske det är så här, men man behöver inhämta energi. Det behöver inte alltid vara via ett träningspass egentligen. Det kan vara att du hämtar energi från att vara med din familj. Det kan vara en dag du ska lägga energi på det istället för träning, vilket jag tror är väldigt svårt för många som tränar mycket att liksom förstå och komma till insikt i. Den grejen har till och med jag också svårt för. Att jag tänker så här, men nu måste jag få energi, då går jag och tränar. Jag tänker fortfarande så väldigt mycket. Men ibland inser jag att nej, det är inte det jag behöver idag. idag behöver jag vara med nära och kära och skratta. Alltså, ja. Allt
eller krypa upp i soffan och kolla på en
ja,
film.
Ja, absolut. Det är där liksom. Ja. Ja, men intressant. På tal om får... det här, att gud, jag ja. Måste komma in på det. Jag, det här med att man, det sprids via sociala medier och media, hur man ska leva för att bli sund och stark och i sitt livsform och allt det här som kommer. Alltså vi kommer in på det här, den stora hälsoresan på Dplay. Jag ja. Måste komma in på det. Alltså jag blir lite upprörd eller så. Jag blir det är såna här program som gör att människor hamnar i ett problem som har med mat att göra, som har med träning att göra. Det blir väldigt mycket av allting. Det finns liksom inte utrymme för att vara flexibel och spontan och gå till sig själv och känna, är det här bra för mig? Mår jag bra av det här idag? Alltså, det finns inte utrymme för det. Det är bara stenhårt schema, träning, kost. Under 16 veckor, 16 weeks of hell, säger ganska mycket vad det namnet. Låter skitkul, gör det. Och så, alltså det här med de övningarna som de här personerna får till sig. Jag tror det är fem styrkepass i veckan på gym. Och varje dag så är det powerwalk fort. Det är ganska mycket bara där, från att gå från kanske 2 pass i veckan till 5 på en dag liksom. Och sen powerwalks varje morgon. Alltså få ihop allt det här i vardagen som, för en person som har familj är svårt. Men de här passen också som, de vis, som den här killen då visar upp är ju assvåra. Alltså övningarna i sig.
Oh.
Vilken vanlig motionär kan göra dem?
Nej. Ja, alltså så här, den som inte vet vad det här programmet är, så jag tänkte, alltså, det heter, visst heter Den stora hälsoresan. Visst heter det så?
Ja.
Jag har sett 2 avsnitt för att jag kände nästan att jag måste titta på det här, i och med att jag har kunder som tittar på det. Och som är så här imponerad av resultat och är så här och så, då känns det som att det är lite till min plikt att kolla lite vad det är. Och det är så här, hela namnet blir till och med fel, för programmet heter Den stora hälsoresan. Konceptet de kör heter 16 weeks of hell. Och bara de två, jag bara, hur kan någonting heta Den stora hälsoresan och sen 16 veckor av helvete?
Det är helt galet. Alltså, det är som motsägelsefullt. Ja, ja.
Och sen så är det också en undertanke att de ska gå från soffpotatisar till superkropp. Och det är också så här, när man tittar på dem, det här är ju kändisar som är med, så det här är ju inte något så här Biggest Loser eller någonting sånt, utan det här är ju kändisar, och jag skulle inte säga att någon av dem är soffpotatisar. Alltså det är typ Agneta Sjödin.
Nej. Ja.
Martina Haag. Har inte hon typ till och med skrivit en bok om maraton?
Jo, hon springer maraton. Och så det är han Måns Möller. Han är såklart Ironmans, flera stycken.
Ja. och så är det så här personer som liksom så här, nej men alltså, jag skulle säga att de är ganska så här normala till tränade.
Mm.
Alltså det är ingen som jag skulle uppleva som en soffpotatis, om man nu ska säga så. Och då blir man och funderar så här, vad är en superkropp? Vad är det de definierar liksom som det? Jag vet inte om de har sagt vad det är. Är det bara låg fettprocent och, eller vad är ja, superkroppen? Jag fattar
jag
inte.
Jag vet inte exakt heller. Jag har bara kopplat ett avsnitt så länge, så jag kanske säger och sågar det här alldeles för mycket. Jag vet inte, men min känsla är att det här är inte jättebra att förmedla ut till vanliga människor i alla fall.
Nej.
Nej, men de väger ju in sig grejer och mäter kroppsfett och allt det här som är start i alla fall, så att de ska gå ner i någon slags normal eller inte normalvärde, gissar jag på. De ska nog gå ner ännu bättre värde än så, gissar jag på.
Ja, och sen är det lite det där med också att alla gör samma program. Och om jag har förstått det rätt, konceptet, så kan man också som tittare köpa programmet och kostplanen från det här typprogrammet.
Vem som helst kan ju köpa det här programmet. Ja, vilket folk liksom, kommer göra nu.
Exakt, precis. Framförallt när det är typ alltså så här, nu på våren. Alltså det är så här, det är så ful marknadsföring alltihopa, tycker jag. Men där var det också liksom så här, det är ju typ samma pass som alla gör, som du sa att det är styrkeövningarna. Det var ju typ så här, du ska göra chins och du ska göra såna hängande benlyft med raka ben ända upp till den, och så är det typ så här, det här hjulet, maghjulet. Alltså det här är ju så här jättetuffa övningar som de ska göra, och jag har inte sett liksom, när de inte klarar det, då har man inte sett att de har fått något annat alternativ, utan då är de bara där och hänger och känner sig dåliga.
Alltså det, magkänslan är inte jättebra
Nej.
När det gäller det här programmet.
Ja, och det som jag nästan, och nu går jag igång, alltså, det som jag också stämmer nästan mest på, det är ju det här med deras kost. De äter ju jättestrikt, och det här sen att de ska in i, det kallas att man ska in i ketos, alltså det betyder ju
exakt
att man ska ju ta typ bort alla kolhydrater så man börjar förbränna mer fett och bla, alltså så här. Och det ska ju tydligen alla in med, och han blir liksom så här arg på dem om de har fuskat och äter några kolhydrater, för då tar det bara längre tid innan kroppen kommer in i det här stadiet liksom. Och det känns så här också helt alltså, orimligt, för att det klingar ju inte ihop med vad vissa, alltså vissa av dem behöver ju absolut inte gå ner i vikt. Nej. Och det uttrycker de ju själva också, att de vill inte gå ner så mycket i vikt, utan de vill hellre liksom bygga muskler och bli starkare och sådär. Och då förstår jag liksom inte varför det ska vara så viktigt att de ska, för det är ju inte viktigt ändå, även om du vill gå ner i vikt heller, men att det är det det hakar upp sig, eller han
nej,
hakar upp sig
ju,
på
nej,
att de måste.
Man undrar ju sagt, som du säger, vad är en superkropp i det här fallet?
Ja.
Vad är det? Är det en visuellt jäkligt vältränad, deffad kropp vi pratar om? Eller vad är en superkropp? Och hur mår den superkroppen?
Precis, och hur länge kommer de här resultaten exakt nu som de får? Hur länge eller hur länge är tanken att de ska fortsätta träna så här? För det är ju 16 weeks of hell, så jag antar att man inte ska fortsätta mer än 16 veckor.
Nej, 16 veckor.
Men då är det så här, vad händer sen? Och hur länge, hur många av dem kommer ha kvar då den här superkroppen i december liksom? Ja, nej,
alltså. Ja, det är intressant alltså.
Så vet man att man är känslig för triggers, ja. Då är det så här, då ska man inte titta på det programmet.
Alltså jag ser ju folk, nu ska jag inte säga något namn här, men jag har sett vissa på sociala medier som kör det här, som är profiler och som har haft en ätstörningsbakgrund bakom sig. Det ser inte jättesunt ut när man är färdig med 16 veckorna. Nej, jag blir kritisk. Jag blir orolig för människor som går in i det här som inte har så stor koll på vad det innebär i alla fall. Och sen så, jag klandrar egentligen ingen som går in i det och själv vill komma i form. Det är inte det, men konceptet som, alltså idén i sig att gå ut med det här som den stora hälsoresan på tv som alla kan se, det känns bara inte rätt.
Nej.
Det kan göra mer liksom skada än nytta, tror jag verkligen.
Ja, när det blir sådant ett allmänt koncept också, så är det lite att man kan lite lättare så här förklä sina egna problem, alltså så här, om man har lite just det här kontrollbehovet så här, då, men då kan man lite lätt så här, nej, men jag ska också testa på det 16 weeks of hell, och så blir det lite mer folkkärt på något sätt, förstår du? Fast man kanske bara egentligen förklär sin egen sätt hur man vill träna, och därför att må bra i form av att inte ha ångest eller någonting, och att då bara förklä dig i att så här, ja, men jag hakar på den här, för det gör ju så många andra också, och det går på tv och det är en rolig grej. Och så blir det mer acceptabelt att man äter superstrikt och tackar nej till middagar och sånt, för att jag gör min 16 weeks of hell. Och det, sånt skrämmer mig liksom, när man börjar kunna hitta liksom enklare vägar för att inte bli typ så här påkommen med att må dåligt. Eller vilja kontrollera det liksom.
Precis.
Alltså, så, nej. Ja, jag så om du ska köra det, som sagt, det är absolut inget fel med att köra om man tycker att det är en rolig grej och bla bla. Men du ska vara väldigt tydlig själv, varför gör jag det här och vad händer sen, och vad tror jag att det kommer påverka mig, alltså hur kommer jag må bättre, kommer jag vara mer nöjd med mig själv eller någonting, alltså vad du ska vara noga med, vad du liksom formulerar för dig själv, ditt syfte med det. Så att man inte bara slänger sig in i en sån grej.
Ja, då har vi spytt ut lite skit om det här programmet där, känner jag. Jag känner att sen när vi pratar om det här med hälsa och så vad vi står för och sådär, så är ju ändå du och jag, vi gillar ju ändå att liksom ha lite mål och tävla och ta ut oss och prestera. Det gör vi också. Alltså, och ibland så kan ju alltså ett mål innebära ganska mycket träning och uppoffringar bakom för att nå upp till. Så där vill jag också alltså inflika lite att det är inte så att vi alltid tränar på känsla, aldrig har någon plan och vi lyssnar på kroppen. Det är, så här, det är inte så vi alltid lever alltså fullt ut. För jag menar, ska jag springa ett maraton så kräver det att jag springer ganska många pass i veckan. Det kräver att jag kommer upp en viss miltal i veckan som kanske egentligen inte är det mest sunda. Jag menar, att springa ett maraton är inte sunt. Det är inte hälsa. Egentligen.
Nej.
Men det vet jag, och det kanske är en begränsad tid, för att jag så himla gärna vill nå upp det här, till det här målet. Så att där blir man lite så här, där går man liksom egentligen lite från hälsotänket då, om man ska springa en maraton. Så att, det är inte så att vi är ju inte liksom några liksom, vad ska man säga, hälsogurus, eller vi lever precis som man ska och så här, precis som vi lär. Alltså, det är ju, vi har ju också en uppoffring i vår träning ibland.
Absolut, och vi går ju, man kör ju pass som man inte alls känner för kanske att göra ibland, man är trött eller så här.
Ja.
Men jag tänker att det hela handlar ju om balans, och framför allt så handlar det lite om det här ändå, hur man mår mentalt av den träningen. För jag kan ju må väldigt bra att träna mot ett tufft mål och bita ihop och få kämpa. Alltså jag kan må bra, för att man får ju också en liten sån här duktighetskänsla. Men den duktighetskänslan som jag får nu när jag tränar hårt mot ett specifikt mål och kanske offrar andra saker, mindre sociala grejer för att hinna med träningen och sånt, den är ändå en helt annan boost, och just den här positiva som jag får den, så att jag verkligen kan känna att jag mår bra av det, till skillnad mot att jag skulle inte få ångest eller känna mig dålig om jag inte får till passen, eller att jag känner att det påverkar hur jag ser på mig själv, eller att jag måste prestera för att bevisa för någon annan, eller ens bevisa för mig själv att jag är duktig. Det blir liksom ändå, jag tänker att det är en mental inställning till det man gör, för jag tror absolut att det är bra att måste ibland bita ihop och pusha sig när man inte vill.
Ja.
För det är också en grej av hälsa, att veta så här, jag kan och jag orkar, bara att jag sätter den sidan till.
Ja, och det ger ett självförtroende, och liksom man mår bra också av att få med sig den känslan. Det är ju så. Och man växer lite som människa när man har något mål som man har jobbat för. Så den biten vill vi inte ta bort från er som lyssnar, och från oss själva heller. Nej. Utan den ska man ju ha, så man inte missförstår vad vi pratar om. Nu pratar om hälsa, tänker jag. Men så målbilder och sånt är ju jätteviktigt att ha, och då kan det krävas uppoffringar. Det kan krävas hård träning ibland. Men som gör att du blir mentalt stark, du får självförtroende, du mår bättre helt enkelt i dig själv.
Ja.
Och det ser man ju i många profiler som jag följer. Ibland pratar jag om att vissa typ tränar ju så idiotiskt mycket, tänker jag ibland. Men så finns det de som faktiskt mår riktigt jäkla bra också av att köra mycket hårda pass. Och de har den kapaciteten i kroppen. De har kört många, många år. De tävlar i Ironman, och det kräver uppoffringar. Det gör ju det. Men att man ser till sitt eget liv och sin träning och sina mål och vad som är möjligt, och vad man själv mår bra av. Det är där så det är viktigt att fundera lite.
Verkligen. Jag tror och hoppas att folk förstår vad vi menar.
Ja, men det tror jag.
Ja.
Jag tror det.
Ser du, det är alltid lite läskigt när man går in på det här. För att man är rädd att det ska misslyckas. Men jag tror att det faktiskt lyser igenom. Man ser att vi båda, vi är ju träningstjejer. Vi har alltid tyckt om att träna. Vi tycker om att pusha oss själva. Men det har kunnat förändras lite genom åren, också på hur man har mått i det.
Verkligen.
Ja, och det ska man bara vara uppmärksam på. Varför gör man det, och hur mår man under tiden? För det är inte bara resultatet. Jag tycker ändå att man måste ändå må bra på vägen till målet och resultatet. För att det ska vara värt att göra det.
Ja, och inse att det inte bara är träningen som är livet egentligen. Alltså det finns så mycket mer runt omkring som gör att man blir bättre, man presterar bättre. Det är inte bara träning och kost som gör det. Det är liksom vänner, familj och annat som gör det också. Nej, men du Sara, vad säger du om tiden? Vi har kört en timme här nästan.
Ja, vi kanske ska börja avrunda. Jag ska faktiskt snart iväg på träning och fika med mina kollegor i Lofsangruppen. Så vi ska hem till Lovisa. Hon har tagit ut sitt utegym. Hon har ute på så här terrassbalkong. Så hon plockar fram utegymmet, och då ska vi allihopa, för det är både jag och så har jag en kollega som ligger några veckor framför mig i graviditeten. Hon är ju typ, det kan komma när som helst nästan. Hon är rotan väg 38-39 nu. Så hon har haft sin sista dag, och jag jobbar bara nästa vecka till i studion. Så att vi ska ha en liten sån här gemensam träning hela gänget, och fika och liksom så här Nej, men lite en hejdå, förstår du?
Ja, alltså, och jag tycker att det känns mysigt.
Ja, jättemysigt. Men också så här helt sjukt att jag bara, för jag jobbar ju bara 25% nu också där, så att jag ska bara vara 2 dagar till i studion. Och det är som att mitt huvud fattar att jag ska gå på föräldraledigt och jag ska få bebis och sådär. Men det, jag har inte riktigt fattat att jag inte ska vara på jobbet.
Nej.
För det är liksom ett andra hem där. Det är så mysigt när det är bara en liten studio. Vi umgås ganska tajt, vi som jobbar där. Liksom så. Och, ja, jag kommer sakna dem jättemycket och att bara vara där. Så att, det känns lite konstigt att ha en hejdå-fika typ. Men ja, det ska bli jättemysigt ändå.
Och snart så kommer det vara så att du och jag poddar, så kommer det finnas en bebis i bakgrunden.
Ja, man kommer höra.
Hur ska vi lösa det här, Sara? Kommer det gå?
Jag hoppas, på så sätt kan jag hoppas att han är som Rasmus. För Rasmus är kunna amma i typ 45-60 minuter. När som helst.
Det var det bra ju.
Så då, jag kommer inte gick på någon föreläsning och sånt med Rasmus och bara satt han mot tutten och så var han tyst. Så kunde jag bara sitta. Bra. Ingen visste om att han var en bebis med ens.
Nej.
Så att det kan ju hända att det blir en sån som bara, så tar jag amningspaus medans vi poddar.
Ja.
Vad ska du göra?
Ja, gud, vad ska jag göra idag? Ja, men jag har jobb såklart. Jag har ett jobb att göra. Sen imorgon faktiskt så ska jag iväg med lite tjejkompisar till Omberg. Ligger nära Motala, ganska nära Motala. Vi ska vandra lite, kanske köra zipline, lite grejer.
Oj, vad kul.
Så himla härligt. Ja, så det laddar jag för nu, kan jag säga. Det var länge sedan vi gjorde någonting tillsammans, bara tjejerna, utan liksom barn och män med. Så det blir kul.
Gud, vad härligt.
Men ha det så fint nu i veckan, så hörs vi nästa vecka igen.
Detsamma. Ha det så bra.
Hej då.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.